Detta är Ekots lördagsintervju med Benjamin Dosa, bistånds- och utrikeshandelsminister. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna! Och vi spelar in detta den 21 november. Benjamin Dosa, välkommen till lördagsintervjun.
Tack så mycket.
Regeringen är ju i färd med att genomföra historiska förändringar av biståndet, brukar ni säga. Den största på många decennier. Hur mycket har ni kvar att göra innan biståndet ser ut som ni vill?
Mycket kvar att göra. Vi har kommit en bra bit på vägen. Det handlar ju om flera olika delar. Delvis brukar jag beskriva biståndet som lite av en vattenspridare. Vi är överallt hela tiden och har inte tillräckligt koll på var pengarna hamnar någonstans. Det där ska nu bli tydligare. Vattenstrålar, vi ska leverera på svenska intressen. Och det handlar om att också se till att vi har bättre koll på var pengarna hamnar någonstans.
Ja, om man benar ut det så en stor förändring, det är ju att det svenska biståndet minskat. Ni har ju lämnat det som styrt biståndet i många decennier, det här 1%-målet, alltså att 1% av Sveriges samlade inkomster ska gå till bistånd. Om vi tittar då på biståndsbudgeten nu, ramarna där för nästa år, så har det sänkts från 56 till 53 miljarder för nästa år. Ska man vänta sig fler sänkningar framöver av biståndsramen om ni vinner valet?
Jag tror att olika partier i Tidösamarbetet har lite olika ingångar i det. Men vi från Moderaternas sida har ju tyckt att det här är viktigt av två olika skäl. Delvis för att pengarna behövs hemma i Sverige. Vi har stora problem vad gäller både den inre och yttre säkerheten. Vi behöver nya häktesplatser, fler poliser. Vi vill att medborgarna får tillbaka av sina egna pengar. Sen finns det också en systemfråga här också. Att om biståndsbudgeten bara ökar automatiskt varje år, så är mitt intryck att biståndsministrar av olika färg, alla drivs av olika saker, men att de bara får 200, 300, 400 nya miljoner varje år, gör att man har skapat den här vattenspridaren.
Ja, så vad är Moderaternas linje? Blir det sänkningar ännu mer av biståndsbudgetens ramar om ni får som ni vill?
Men Moderaterna, vi hade ju nyligen arbetsstämma. Vi tycker definitivt att man kan titta på den totala biståndsbudgeten. Vi är ju fortfarande ett av de länder i hela världen som ger absolut mest i bistånd. Vi är ungefär dubbelt så stort bistånd per capita som i Finland till exempel.
Samtidigt så det pågår ju en rörelse i hela västvärlden nu om att minska biståndet. USA, som har varit en biståndsjätte, har gjort stora nedskärningar. Andra stora givarländer, Storbritannien till exempel, har gjort samma sak. Och samtidigt så är ju behoven i fattiga länder större än på många år. Många krig och konflikter, klimatförändringar och annat. Varför minskar Sverige biståndet när nöden i världen är som störst?
Därför att världens behov är närmast oändliga, men den svenska statsbudgeten är inte det. Vi behöver pengarna här på hemmaplan, och samtidigt blir det ännu viktigare för mig som biståndsminister att säkerställa att de pengarna vi har i biståndsbudgeten går till rätt saker. Så att med anledning av USAs tillbakadragande, som både var stort i form av pengar men också farten på det. Det finns ju vissa kontexter där till exempel vi stod för matpaketet men USA stod för logistiken ut i fält av det matpaketet. Därför har vi sagt att vi kan inte fylla alla de hål som USA nu skapar, men det finns vissa områden där vi kan täcka delar av de hålen. Det handlar framförallt om Ukraina såklart. Det handlar om humanitära, alltså direkt livräddande insatser, matpaket, vaccinsprutor, tält och tältsängar. Och det som man brukar kalla för SRHR, alltså sexuell reproduktiv hälsa. Till exempel fattade vi tidigare i år ett beslut om ett extra abortpaket. Osäkra aborter är en av de vanligaste dödsorsakerna bland kvinnor i fattiga delar av världen. Och där vet vi att USA, så länge Trump är president, inte kommer att öka stödet till det. Så vi kan inte täcka alla behov, men vi prioriterar det vi har på ett mycket tydligare sätt.
Det finns ju ett mål för svenskt internationellt bistånd som riksdagen beslutat om att man ska skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Är det fortfarande de målen som gäller, som är viktigast för den svenska biståndet?
Ja, och sen har vi ju kompletterat det med reformagendan för biståndet, där vi lite mer detaljerat går in på exakt vad det innebär. Och där kommer ju flera nya aspekter av biståndspolitiken in. Till exempel att sammankoppla regeringens biståndspolitik politik med migrationspolitiken, det som har varit uppmärksammat de senaste månaderna i fallet Somalia. Det handlar om att hitta synergier mellan biståndspolitiken och handelspolitiken. Det handlar om ett tydligare fokus på vårt närområde, där såklart Ukraina är den största. Bland det första vi gjorde som ny regering var att öka biståndet till Ukraina, alltså det civila stödet, till nästan 10% av vårt totala bistånd som går till Ukraina. Ja. Från och med nästa år är vi nästan uppe i 20%.
Vi ska komma till det där med Somalia som har varit så omtalat, men om man tittar på budgeten så, det här med Ukraina är ju en väldigt stor förändring, att det är ju nu ungefär en femtedel av biståndsbudgeten, omkring 10 miljarder varje år som går till just Ukraina. Det här är ju då en av Sveriges viktigaste prioriteringar. Varför är det just biståndsbudgeten man ska använda till Ukraina-stödet? Om man tänker att det militära stödet till Ukraina är ju lånefinansierat och belastar inte försvarsbudgeten.
Vi stöttar Ukraina både med militärt stöd och civilt stöd. Och stödet till Ukraina handlar om två saker. Delvis av solidariska skäl, men om vi ska vara ärliga, det finns ju faktiskt många andra länder som också befinner sig i väpnad strid. Den andra delen handlar om att det är ett svenskt nationellt säkerhetsintresse. Om Ukraina orkar fortsätta försvara sig mot Rysslands anfall, så minskar risken att vi får ryska stridsflyg och ryska drönare in på vårt territorium. Och när USA nu drar sig tillbaka så är det faller ett ännu större ansvar på länder som till exempel Sverige.
Ja, du nämnde säkerhetspolitiska skäl. Alltså, om man tittar på biståndsbudgeten så innehåller den numera en rad poster som man kanske inte traditionellt förknippar med bistånd. Det är sedan många år också. Tidigare regeringar har ju lagt pengar på flyktingmottagande i Sverige. Det har då de migrationspolitiska målen som du nämnde. Exportfrämjande insatser. Är biståndsbudgeten på väg att bli en pengapåse som man kan använda till lite allt möjligt?
Jag skulle inte förklara det på det sättet. Jag skulle säga att biståndspolitiken med den här regeringen har blivit mer integrerad i regeringens samlade politik. Biståndspolitiken ska inte vara en egen satellit som lever sitt egna liv och driver någon slags egen regeringspolitik, utan tätt sammanvävd med migrationspolitiken, med näringspolitiken och med flera andra politikområden.
Ja, om man då pratar om det vi sa tidigare, att fattigdomsbekämpning fortfarande är viktigt. Alltså, hur går det ihop med att Sverige nu har dragit sig tillbaka, alltså utvecklingsbeståndet, från just flera av världens fattigaste länder? Det är Sydsudan, det är Mali, det är Afghanistan, det är Myanmar, Burkina Faso till exempel.
Ja, vi har ju fasat ut ungefär 6 länder i bilateralt stöd, och det handlar ju om att gå från den här vattenspridaren till att vara tydligare av vattenstrålar. Vi bedriver biståndsarbete i någonstans 100-talet länder. Vi har för dålig koll på vad vi faktiskt gör i de här länderna, och flera av dem du drar upp nu, till exempel Mali och Burkina Faso, styrs ju av militärjuntor med nära kopplingar till Moskva. Och man kan inte förvänta sig att svenska folket är någon slags bankomat till de länderna. Om man går ryska intressen, om man inte har något intresse av att integrera sig med väst och röra sig bort från Ryssland, då ger vi hellre Ukraina de pengarna istället för att låta Burkina Faso och Mali få ta del av det.
Ja, om man pratar om det strategiska, de länder som Sverige då har lämnat, och de dras ju då in i Ryssland och kanske Kinas intressesfär istället. Det är väl tydligt med både Mali och Burkina Faso och också Myanmar som har närmast sig Kina. Ska västvärlden och Sverige liksom bara lämna de här länderna och ge Kina och Ryssland möjlighet att liksom inkorporera dem i sina intressesfärer?
Det här är ju länder som har närmat sig Ryssland trots och under vi har bedrivit ett mycket omfattande biståndsarbete. Så det om något förklarar ju att vårt bistånd inte har gjort tillräckligt skillnad. Då vill jag ju mycket hellre hjälpa länder där tangenten är en positiv riktning. Om vi ska ta två andra exempel utöver Ukraina. Moldavien, som nyligen dessutom hade ett val med en väldigt tydlig majoritet för att integrera sig med väst. Man vill närma sig Europa. Armenien, ett annat exempel. Så att jag tror att tangenten är det centrala. Om tangenten pekar mot väst, då vill vi gärna...
Jo, men det är ju samtidigt inte stater som får bistånd i allmänhet, utan det är ju demokratirörelser och civilsamhället eller oppositionella. Ska man liksom ge upp de här demokratikämparna som faktiskt finns i de här länderna?
Det handlar ju om att prioritera. Vi har inte en oändlig biståndsbudget, och då vill jag mycket hellre att vi stöttar demokratirörelser där det faktiskt går i rätt riktning och där man kan förstärka en positiv utveckling. Skulle någonting radikalt förändrats i de länder som vi har fasat ut, då kan vi såklart tänka oss att återuppta biståndet. Mm.
En annan ny inriktning i biståndspolitiken, en sak som debatterats mycket nu, det är ju att biståndet också ska kunna användas till att förmå länder att ta emot sina medborgare som Sverige vill avvisa. Det här är då en del av Tidöavtalet. Och Ekot kunde då för en tid sedan berätta om en uppgörelse med Somalia där Sverige då styrde om 100 miljoner ur biståndsbudgeten via FN och Världsbanken i utbyte mot att Somalia då skulle ta emot tvångsutvisade medborgare från Sverige. Och somaliernas motkrav var att delar av pengarna skulle placeras nära den somaliska premiärministern, visar Ekots granskning. Alltså, hur resonerade ni kring riskerna för korruption där?
Vi har nolltolerans mot korruption i allt vårt bistånd och har ju skärpt rutinerna för till exempel Sida i hur man arbetar med det här. Skulle vi känna att de här pengarna är på glid mot korruption, och jag ska säga det, vi har inga sådana indikationer i dagsläget, utan det är ju då Världsbanken och UNDP som är en FN-organisation som vi har stöttat med miljarder i decennier. Så att vi har nolltolerans mot korruption, men bara för att få klarhet i vad det här innebär. Det här innebär ju att vi har nu lyckats under året utvisa personer till Somalia som saknar laglig rätt att vara här. En del av dem har begått mycket grova brott i Sverige. För att nämna några exempel då. Bedrägeri, misshandel, grov misshandel, medhjälp till mord och våldtäkt mot barn.
Ja,
det är farliga personer.
Nu pratar du om vad ni vill åstadkomma. Vad politiken går ut på. Det var inte det jag frågade, utan det handlade mer om metoderna. Det här är ju då, Somalia är ju då världens näst mest korrupta land. Beskrivs ju enligt alla bedömare som Ekot har pratat med som ett högriskprojekt. Varför var det ändå värt att ta en sån risk när ni i andra sammanhang slagit fast att inte en krona av biståndet ska gå till korrupta ledares fickor?
För det första, alla länder vi bedriver biståndsarbete i är mer korrupta än Sverige. Det är ju själva essensen med bistånd, att de är mindre fungerande än rika länder i västvärlden. Så att exakt samma fråga kan man ju ställa och ifrågasätta allt vårt bistånd. Nummer två, jag ser inte det här som ett mer högriskprojekt än annat vi har gjort. Om vi tar Världsbankfonden i Somalia till exempel, den har vi stöttat sedan 2014. Vi har gått in med 300 miljoner kronor under de här åren. Det här var då ett nytt stöd en påfyllnad på 40 miljoner. UNDP, en FN-organisation, har vi stöttat med många, många miljarder i många komplexa miljöer.
Ja, men så är det ju. Men det som är speciellt här är ju att UNDP har ju gjort det här då. Det är ju en mellanhand för ett uppdrag som Sverige vill genomföra. Och det är ju, så vitt jag har kunnat läsa mig till och när jag har tittat på projektdokumenten, ovedersägligen så att biståndspengar har hamnat hos premiärministerns, för att bygga upp premiärministerns kansli bland annat. Och det är ju sånt som de flesta bedömare brukar mena är, där finns korruptionsrisker. Vad säger du om det här, att delar av biståndspengarna från Sverige gått till premiärministerns kansli?
Ja, om man tittar på statsförvaltningen i Somalia så är det 20-tal länder som stöttar kapacitetsutveckling och till exempel anställda kring premiärministern och andra ministerier. Det handlar alltså om 7400 somalier som det internationella samfundet hjälper till att finansiera. Så att Sverige sticker inte ut på något sätt, och Sverige har gjort det här tidigare. Det nya med det här är att vi dessutom har lyckats utvisa personer som inte ska vara i Sverige, och en del av dem har begått riktigt grova brott i Sverige. De ska inte vara här.
Ja, men tänker du, är det rimligt om man ställer frågan så här? Om regeringen får något som ni vill ha av Somalia, är det då rimligt att i utbyte ge ledare för ett korrupt land möjlighet att bygga upp sitt presidentkansli med svenska biståndspengar?
Som sagt, vi har inga indikationer på att det här skulle ha gått till korruption. Framkommer det att det har gått till korruption kommer vi såklart att agera. Vi har gjort det här i Somalia tidigare. Vi har gjort det här i många andra korrupta länder tidigare. Det är ingenting nytt. Det nya är att vi har lyckats utvisa personer som inte ska vara i Sverige.
Ja, men alltså i andra sammanhang, ni är ju så noggranna med att kräva att inga biståndspengar hamnar hos korrupta ledare. Det ska ske kontroll i många led. Kan du förstå att det kan uppfattas som lite inkonsekvent när ett sånt här projekt accepteras?
Det kommer ske kontroller även av det här, och det finns ingenting hemligt med det här heller, utan allt finns. Alla som lyssnar på det här kan gå in på opendate.se som för övrigt vi utvecklar så att det ska bli ännu mer transparent. Så att svenska folket ska kunna följa var pengarna går någonstans, och får vi indikationer på att det hamnat i korruption kommer vi självklart att agera också.
Mm. Du säger att det inte är hemligt när Ekot har begärt ut uppgifter om vad överenskommelsen mellan Sverige och Somalia gick ut på. Alltså inte vad som hände sen med dem utan vad själva uppgörelsen handlade om. Då har dokumenten varit maskade, stora delar varit oläsbara med hänvisning då till sekretess. Varför är det så mycket hemligt?
Som sagt, pengarna går att följa på openaid.se, men det här kan, jag menar, hade Ekot eller någon annan begärt ut andra dokument som handlar om relationen mellan två länder, så blir det ofta den typen av bedömningar för att det kan skada relationen. Och den här överenskommelsen, det finns inget skriftligt avtal. Vi hade gärna haft ett sånt skriftligt avtal, men det finns inte ett sånt avtal. Så att det finns inget att dölja på det sättet. Men det är klart att det här handlar om enskilda medarbetare. Det här handlar om relationen mellan Sverige och Somalia. Och det här handlar om... Och det är därför som man har gjort den här bedömningen.
Ja, men vad är det då för ett avtal? Det här är ju ändå någonting som skattebetalarna kanske behöver följa. Det fanns inget skriftligt avtal. Vad är det för ett avtal då?
Överenskommelsen...
Överenskommelsen, om vi kallar
exakt.
Det för det.
Överenskommelsen handlar om att vi kommer att fortsätta stötta Somalia som vi har gjort i många decennier. Men vi förväntar oss också att Somalia följer folkrätten och tar emot sina egna medborgare.
Ja, ni brukar ju också tala om transparens i olika sammanhang, att det är viktigt i biståndspolitiken. Skulle du säga att det här projektet är transparent?
Absolut, allt går att följa på openaid.se.
Alltså, du var ju inte biståndsminister när den här överenskommelsen slöts, det var ju på Johan Forssells tid. Om du hade haft hand om den här frågan själv, vad hade du gjort annorlunda då?
Ingenting.
Nej. Alltså... Hur ska vi kunna veta när det är en muntlig överenskommelse? Hur ska vi kunna veta att det här är liksom rimligt? Hur berättar ni för till exempel riksdagen så att vi fattar vad det handlar om?
Ja, jag har varit kallad till utrikesutskottet och redogjort och lagt alla kort på bordet. Jag sitter nu i lördagsintervjun och har svarat på alla mediala förfrågningar som har kommit in, inklusive under Ekots alla granskningar. Allt går att följa på openaid.se:s hemsida. Jag tycker att vi är mycket transparenta och det här är ju någonting som vi vill rulla ut till fler länder också.
Ja, men finns det andra biståndsmedel som betalas ut eller överenskommelser utan skriftliga avtal på det här sättet?
Men de här överenskommelserna kommer att se olika ut beroende på vilken kontext det är. Vi försöker ju nu också använda handelspolitiken mycket mer. Många länder där vi vill få på plats ett fungerande återvändande har särskilda tullförmåner för att få exportera till EU. Och då vill vi använda de tullförmånerna för att också sätta press på länderna att ta emot sina egna medborgare. Så att det kommer se olika ut beroende på vilken kontext det är. Irak är ett annat land där vi nu har fått igång återvändandet. Där är det mycket vi gemensamt i EU som har lyckats få på plats det. Det handlar både om handel, investeringar och dessutom bistånd. 10%. Jag menar, ibland beskrivs det i Sverige som att det här skulle vara helt radikalt. Och det är radikalt i en svensk kontext. Men många andra europeiska länder har gjort det här i decennier. 10% av EUs biståndsinstrument går till migration och återvändande.
Om man ska sammanfatta det lite, det här med att pengar har gått för att bygga upp premiärministerns kansli. Biståndsexperter brukar prata om att det är då korruptionsriskerna uppstår när politiker i sådana länder har kontroll över pengarna. Är det värt risken?
Pengarna har gått till UNDP, en FN-organisation.
Ja, som just det, på Sveriges uppdrag. Ja.
Exakt, som i sin tur ska hjälpa till att bygga upp Somalia. Och det kan handla om allt ifrån tjänster, det kan också handla om ledarskapsprogram och andra kapacitetsutvecklande åtgärder. Vi har samarbetat med UNDP och med Världsbanken i många komplexa regioner. De har korruptions- och jävsrisker inbyggda för att hitta det och kunna agera mot det. Skulle vi få några som ens indikationer på att pengarna är på glid och att svenska skattemedel riskerar att hamna i korruption, kommer vi givetvis att agera på en gång.
Mm. Just nu verkar det ju också som att de här utvisningarna till Somalia har ställts in. Det verkar inte som om Somalia samarbetar längre där. Vad får det för konsekvenser för biståndet till Somalia?
Men det är inte ovanligt i den här typen av kontexter att det uppstår praktiska hinder och svårigheter som vi såklart jobbar på att lösa. Och svenska myndigheter står i direkt kontakt med somaliska myndigheter och vi utgår också på att återvändandet ska sättas igång så snart som möjligt. Men vi har sagt hela tiden att svenska folket är inte en bankomat, utan vi villkorar biståndet, en viktig del i tidavtalet. Om man inte samarbetar med Sverige, då kommer inte vi att samarbeta tillbaka.
Nej, hur ska jag tolka det? Ska ni begära att de här 100 miljoner, att pengarna ska betalas tillbaka om Somalia inte följer sin del av överenskommelsen kring återvändande?
Somalia har under året följt sin del av överenskommelsen. Som sagt, vi har fått tillbaka, vi har lyckats skicka tillbaka personer.
Ja, men om det upphör, som det verkar tyda på just nu.
Då kommer det inte bli aktuellt att betala ut nya pengar. Men som sagt, Somalia och Sverige har följt våra respektive delar av den här överenskommelsen. Och farliga personer har lämnat Sverige.
Ja, men skulle du säga att de 28 personer som förra året man lyckades tvångsutvisa då, att de har fullföljt sitt avtal?
Vi förutsätter att det här återvändandet kan fortsätta, men som sagt en hel del mycket farliga individer har lämnat Sverige och det tycker jag är en framgång.
Mm, men idén var ju att ni skulle sätta press på regeringar, det var ju själva idén i Tidöavtalet att man skulle göra det. Kommer ni att sätta press på Somalia att fortsätta att uppfylla sin del av avtalet?
Ja, vi har löpande kontakt med somaliska myndigheter och om man inte följer folkrätten, man inte samarbetar med Sverige kring frågor som vi tycker är viktiga, så kommer inte vi att samarbeta tillbaka.
Ja, det här är Ekots lördagsintervju med bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Och vi byter nu ämne, pratar lite om, tänkte jag, framtiden för den svenska biståndspolitiken. Du sa i början av intervjun att ni har en del kvar som ni vill göra. Vilka skulle du säga är de viktigaste förändringarna som du vill göra av biståndet om ni får 4 år till med Tidösamarbetet?
Det är att fortsätta på den här inslagna vägen och det finns fortfarande mycket, mycket kvar att göra. Jag ska erkänna att vi har inte tillräckligt bra koll på var pengarna hamnar någonstans. Om man räknar in vidareförmedling, det vill säga att Sida betalar ut pengar, ibland hundratals miljoner till en organisation, så har det tillåtits att de har vidareförmedlat det till 4, 5, ibland 6 olika vidareförmedlingsled. Det handlar alltså om att Sida årligen finansierar insatser i storleksordningen över 10 000 projekt. Men det är helt omöjligt att hålla koll på vilka av de här ger effekt och borde kanske få mer pengar, vilka är direkt korruption och vilka är någonstans mitt emellan. Det kanske inte är Rolex-klockor, men det har inte den effekten vi vill se. Så att vattenspridaren ska bli tydligare vattenstrålar, vi ska få kontroll över biståndspolitiken igen. Det är otroligt viktigt.
Ja, man hör ju ofta prata om just det där kritiskt om biståndet, att det är brist på insyn och att det är ineffektivt. Alltså är det så illa jämfört med hur andra delar av statsbudgeten kontrolleras?
Det är värre skulle jag säga. När jag tillträdde som biståndsminister ska jag erkänna att jag hade ganska låga förväntningar. Efter 1 år kan jag säga att det är värre än vad jag trodde. Vi har inte kontroll på pengarna och vi försöker göra allt vad vi kan för att få det.
Det finns ju en lång rad liksom redovisningar av biståndet, oberoende expertmyndigheter som kollar. Det finns den här databasen som du nämnde som heter Open Aid som har funnits i 15 år där den som vill kan följa biståndsprojekt i detalj. Sånt hittar man ju inte i andra delar av statsförvaltningen särskilt mycket. Alltså den där transparensen du efterlyser, finns inte den?
Det går i rätt riktning, men om jag ska ta ett, det handlar ju inte bara om att man ska se vart pengarna går och där det stora problemet är just det här vidareförmedling. Så att följa en krona från att den betalas ut hela vägen ut i fält har varit svårt och kanske till och med omöjligt. Jag kan ta ett annat exempel. Strategin för civilsamhällets frågor och strategi är ett biståndsspråk för en stor påse pengar. Den här påsen pengar är på 1,8 miljarder kronor. Innan vi ändrade systemet så fick 17 organisationer dela på de här 1,8 miljarder kronorna utan tydligt ansökningsförfarande, utan tydliga kriterier. Och det fanns ingen konkurrens utan de här kunde bara, de fick hundratals miljoner var utan att man ens visste varför valde vi ut just de här 17.
Ja, men det är ju, det finns klart det finns exempel på sådant, men samtidigt det finns ju också granskningar som har gjorts av hur Sveriges bistånd fungerar. Vi har ju då OECDs biståndskommitté som heter DAC som gjort en granskning av svensk bistånd, den senaste från 2023. Där man ändå liksom berömmer Sveriges effektiva, ändamålsenliga svenska utvecklingsbestånd som gynnas av skickliga medarbetare, high caliber staff. Har OECD fel när man berömmer svenskt utvecklingsbestånd?
Det finns ju andra bedömare, till exempel vår egen expertkommitté EBA som granskar biståndet, Riksrevisionen, Statskontoret med flera som har visat på flera brister. Jag ska säga som biståndsminister är det extra frustrerande att se saker som är ineffektivt när man också har sett saker som verkligen gör skillnad för människor, som räddar liv, där vi bokstavligt talat borde ge mer pengar. Men det handlar om allt ifrån resultatsredovisningen. EBA riktade kritik mot Sida om att man hade tagit fel på siffror, man hittade inte primärkällor, man sa att något ledde till tiotusentals jobb och så visade det sig att det var en prognos snarare än faktiskt utfall. Det finns hur många exempel som helst som visar på det. En annan granskning som EBA gjorde för ungefär 10 år sedan som granskade särskilt Tanzania-biståndet, där vi har varit jättestora givare, vi pratar alltså tiotals miljarder i många, många decennium, där det visar sig att delvis var det i stort rätt ineffektivt. I vissa fall på 70-80-talet så ledde alltså våra biståndsinsatser till negativ utveckling för att regeringen, den dåvarande regeringen i Tanzania, inte hade incitament att reformera sig själv.
Ja. Du pratar nu, tänker jag, om det som kallas för utvecklingsbistånd. Det finns ju två sorters bistånd. Dels det humanitära, som är nödhjälp, akuthjälp i nödsituationer kan man säga. Och då utvecklingsbiståndet som då är mer långsiktigt, bekämpar fattigdom på längre sikt. Det finns ju ett antal moderata förslag om ny biståndspolitik som togs på er arbetsstämma nyligen. Det här att det humanitära biståndet, det här med akut hjälp i nöd, ska prioriteras mycket mer, få en mycket större del av budgeten framöver. Håller du med om det?
Absolut. Och när svenska folket tittar på tv, framförallt inför jul, och ser mycket utsatta människor i krig och konflikter, naturkatastrofer, de som verkligen behöver mat på bordet och tak över huvudet, det är livräddande insatser. Det är bara 17% av vår biståndsbudget. Resten är alltså någonting annat. Jag skulle vilja se att den 17% i andelen växte kraftigt för att just hjälpa så många människor som möjligt och för att bokstavligt talat rädda människoliv.
Ja, när du säger kraftigt, vad tänker du det för proportioner då?
Nej, och det här är ju moderat politik. Nej, men jag tycker att man kan tänka sig en dubblering till exempel. Då skulle vi ju faktiskt rädda tiotusentals, om inte hundratusentals liv världen över.
Ja, man dubblar 17% alltså.
Ja, till en början.
Mm. Alltså traditionen har ju varit att göra både och, alltså både utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd. Det har ju också ansetts vara det mest effektiva, att liksom bygga upp samhällen för att man ska slippa göra brandkårsutryckningar med nödhjälp när kriserna redan har inträffat. Alltså är inte utvecklingsbiståndet helt oundgängligt om biståndet ska vara effektivt?
Utvecklingsbistånd kan göra mycket stor skillnad. Mycket av det vi gör i Ukraina är ju utvecklingsbistånd. Mycket av det vi gör i Moldavien, Armenien är också utvecklingsbistånd. Men då behöver vi göra det, då kan vi inte vara en vattenspridare, vi måste ha vattenstrålar. Vi måste göra det extremt strategiskt, fundera på vad är Sverige som allra bäst på. Det kan handla om, och det behöver inte handla om mycket pengar, det kan handla om att skicka experter till exempel Ukraina. Skicka åklagare för att hitta korruption i Ukrainas åklagarmyndighet. Den typen av ganska, det här är inget man kanske vinner val på, men att digitalisera och se till så att länder har fungerande fastighetsregister, ja, som stimulerar investeringar.
Ja, men det var ute efter om man ska dra ner på utvecklingsbeståndet och prioritera det humanitära biståndet. Blir inte det kortsiktigt?
Det skulle jag inte säga, utan som sagt, där vi har gjort som störst nytta i biståndet, om vi tittar de senaste 100 åren, är just små strategiska stöd där vi skickat experter till exempel, och där vi ser att tangenten går i rätt riktning. Tittar man på utvecklingsforskningen, det är väldigt svårt att ta ett land som är på väg i mindre demokratisk riktning, mer korrupt riktning, att vända den trenden. Däremot länder som är på väg uppåt, där kan vi förstärka, som hälla bensin på brasan om man säger så.
Mm. Till sist, om man tänker sig att det blir en valvinst och att ni får fortsätta, hur överens är Tidöpartierna om biståndspolitiken nu för tiden?
Men i stora drag mycket överens. Det är ju också ett kvitto på det, är ju att vi har fått väldigt mycket gjort under de här åren. Men det är väl ingen hemlighet att just den totala ramen, hur mycket ska vi lägga på bistånd, där drar partierna i lite olika riktningar.
Ja, det var ju en tvistefråga. Alltså före valet 22. Liberalerna och Kristdemokraterna vill ha mycket mer bistånd. Vad ser du när du samtalar med de två partierna? Har de lite grann släppt det här med att biståndet borde vara högre?
Nej, det är fortsatt en mycket viktig fråga för både Liberalerna och för Kristdemokraterna.
Ja, är det någonting de kräver i samtal med dig att de vill ha i en framtida ny tidöverenskommelse.
Ja, nu är ju förhandlingen klar för den här mandatperioden.
Ja, men för en
du får nästan ställa frågan till LOKD, men man kan säga det att även LOKD tycker ju att om den totala budgeten, om vi lägger den diskussionen åt sidan, de är också mycket missnöjda med hur mycket har funkat till biståndet. Och det är
ja, men det var den totala budgeten jag syftade på, att de vill ha den högre.
Ja, den förhandlingen får vi ta efter valet när vi har vunnit.
Ja, vi får se hur det blir med det. Val är det hur som helst i september. Benjamin Dosa, bistånds- och utrikeshandelsminister. Tack för att du var med i Ekots lördagsintervju.
Tack så mycket och trevlig helg.
Vi har med oss nu Hiwa Abdelzadeh som är politikreporter på Ekot och bevakar biståndsfrågor. Du har lyssnat, Hiwa. Var det något särskilt du fäste dig vid?
Ja, men det var en väldigt konkret formulering från biståndsminister Benjamin Dosa om att man vill hälla bensin på elden, det vill säga att man hellre hjälper länder som är på väg uppåt och i utvecklingen snarare än de länder som det tar mycket längre tid för. Och det här var väl en tydlig illustration av fokus för regeringen på medelinkomstländer snarare än låginkomstländer då, där behoven är som störst, kan man väl säga.
Den förändring av biståndspolitiken som regeringen nu håller på med, hur betydande är den skulle du säga?
Väldigt betydande, och framförallt i termer av att omläggningen som den här regeringen har gjort är så omfattande och har en helt ny, kan man väl säga, grundsyn på biståndet. Det har ju gått från ett verktyg för långsiktiga insatser för utveckling i länder där behoven finns till att bli ett verktyg för bland annat då påtryckningar för migrationspolitiska ändamål som ni var inne på här i intervjun och ett verktyg för svenska handelsintressen. Och oavsett vad man tycker om saken så är det ett betydande skifte då i hur jämfört med innan den här regeringen tillträdde. Sen att man då även frångått 1%-målet då. Och allt det här kan väl illustreras med att när Johan Forssell, som idag är migrationsminister men som fram till Benjamin Dosa tog över var just biståndsminister, han sa det då i hösten 22 att vi vill se fler matpaket och färre konferenser då. En tydlig signal om hur man såg på biståndet som det var då och vart man ville komma med det helt enkelt. Mindre utvecklingsbistånd som vi har sett där man till exempel dragit tillbaka bistånd från en rad länder till att mer fokusera på att öka det humanitära biståndet. Det här har ju också lett till att man till exempel kapat stöd till flera FN-organ, till exempel UN Women och UNDP, UNAIDS till exempel.
Mm. Och vad har varit den viktigaste kritiken mot detta?
Ja, förutom att man då sänkt anslagen till biståndet så handlar kritiken om möjligheten att bekämpa fattigdom. Regeringens mål är ju att man genom handel bland annat ska bekämpa fattigdom. Men det faller lite fel då, anser biståndsorganisationerna, eftersom fattigdomen finns i andra regioner och länder än de som regeringen idag lägger fokus på och där man söker handelsrelationer genom biståndet. Att handelsrelationer riktar biståndet till medelinkomstländer, men att behoven snarare finns i låginkomstländer, och det var väl det här som han var inne på som vi nämnde i början här, att hälla bensin där det går bra redan istället för att göra jobbet från grunden.
Mm. Han fick ju också frågor om Ekots avslöjande kring stödet till Somalia från biståndsbudgeten, när överenskommelsen är i syfte att få till fler tvångsutvisningar till Somalia. Somalia ska då i utbyte ha krävt att pengar ska placeras nära premiärministern i ett världens näst mest korrupta land. Hur svarade biståndsministern där, tycker du?
Ja, men biståndsministerns ingång här är ju att man gör det man har sagt att man ska göra, nämligen att man använder biståndet för just migrationspolitiska ändamål i det här fallet då. Och Somalia är ju inget undantag, det är ett sånt land där man vill göra just detta. Och som du noterade i intervjun så pratade han hellre om vad man vill åstadkomma snarare än hur man gör det. Men han sa också samtidigt att han inte har kännedom om att biståndspengar hamnat fel i det här fallet då. Men samtidigt påpekade han att det på något sätt är ofrånkomligt när man har att göra med länder utanför väst, utanför Europa, där korruptionen är utbredd. Och det låter väl kanske lite som att det handlar om att målen här helgar medlen då.
Ja, Tack ska du ha, Hiwa Abdelzadeh. Det var allt för idag från lördagsintervjun. Producent för lördagsintervjun är Johanna Palmström och tekniken har idag skötts av Leonardo Velander. Nästa vecka har vi besök i lördagsintervjun av Ann Lagerkrans som är Sveriges Televisions vd. Hon kommer nästa vecka alltså. Lyssna gärna då. Johar Bendjelloul heter jag som leder lördagsintervjun. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.